Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är ju sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden.
Hej, hej!
Helena, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om sfinkterskador. Och vi kommer börja med att gå igenom vad en sfinkterskada är. För det är ju så här ett begrepp som används mycket inom vården och inom förlossningsvården. Men som kanske inte alla har koll på vad det är. Så det är någonting som vi ska prata om. Och Lydia, varför ska vi prata om det?
Lite, Ja, men jag ska komma in på det, men jag blir alltid lite osäker när jag ska läsa upp ordet sfinkterskada när jag läser det. För det är så annorlunda ord och så annorlunda stavning. Vad betyder sfinkter, vet du det?
Sfinkter är liksom ringmuskel som sitter runt anus. Och det, den kan ju spricka i samband med vaginal förlossning, och det är det vi ska prata om. Och spricker den så kan det ge upphov till problem senare i livet. Så, men sfinkter är liksom ringmuskeln. Den som gör att man, inte, att, man, alltså, att man frivilligt kan hålla sig från att bajsa på sig. Du vet, när du trycker emot och sen går du på toaletten och slappnar av. Då är det liksom ringmuskeln som slappnar av. Men vi ska gå in mer i detalj.
Vi ska gå in på det, och vi har en väldigt bra poddgäst som vi ska alldeles strax introducera närmare. Yes. Men vi börjar med en liten introduktion till området. Med en åldrande befolkning är bäckenbottendysfunktion bland kvinnor ett problem som kommer att kräva betydande och ökande hälsovårdande insatser. Bäckenbottendysfunktion är ett samlingsbegrepp för ett antal tillstånd, till exempel urininkontinens, avföringsinkontinens och genitalt framfall. Och utgör ett stort globalt hälsoproblem för kvinnor i alla åldrar, men särskilt bland äldre. Den viktigaste riskfaktorn för framtida bäckenbottenbesvär är att ha genomgått en vaginal förlossning. Kvinnor lever idag ett yrkesaktivt liv under en lång period efter barnafödandet, och många drabbade kvinnor riskerar därför allvarliga störningar socialt och i sin yrkesutövning. Mellan 10-20% av alla kvinnor i västvärlden genomgår en bäckenbottenoperation före 80 års ålder, och efterfrågan ökar fortsatt.
Och det här är taget direkt från de inledande orden i en avhandling som vår gäst har skrivit. Och det är så viktigt att vi forskar och ökar vår kunskap om det här området. För det är ju jättevanligt att kvinnor är rädda för att föda vaginalt på grund av risker för skador i bäckenbotten. Och vi vet också att det finns ett stort antal kvinnor som har problem och som inte kanske får den hjälpen som de skulle vilja ha. Men nu så ska vi presentera dagens gäst som heter Ida Nilsson.
Applåd!
Tack.
Ida, du är gynekolog och förlossningsläkare på Borås sjukhus i Borås, helt enkelt. På gynmottagningen i Borås.
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
Så heter det, just det. Och du har nyligen disputerat med din avhandling om långtidseffekter efter sfinkterskador. Alltså skador som, på ringmuskeln som uppstår i samband med en vaginal förlossning. Och i den här avhandlingen så undersöker du effekterna på bäckenbottenfunktionen 20 år efter en förlossning med sugklocka och en eller två förlossningsorsakade skador på anus ringmuskel. Så välkommen till Gynpodden, Ida.
Tack så
välkommen.
Mycket. Alltså det är en sån otrolig ära att få vara med bland alla dessa andra stora namn. Helena Kopp-Kallner och Angela Hirschberg. Och, nej, det är stort att säga.
Ja, nu är du också kul. Stort namn, Ida. Ja. Men du, för det första, stort grattis till avhandlingen. Det måste vara så härligt.
Jo, men det är skönt. Men det är ju lite som att ha, det är lite som att ha tagit körkort liksom. Att visst, det är över, men nu börjar det på riktigt. Nu ska man kunna ganska mycket själv.
Ja, precis. Ja, det är sant. Men, och du berättade också att du har hållit på med den länge. Du berättade att du började för många år sedan. Så det är någon slags liksom, så här, att man liksom har rått projektet i land.
Jo, visst.
Ja. Ja. Stort grattis. Men du, ska vi börja direkt då?
Vi sätter igång.
Shoot.
Ja. Vad är en sfinkterskada?
En sfinkterskada är, precis som du sa, att en sfinkter är ju en ringmuskel. Vi har ju även en sfinkter i ögat till exempel. Och den här sfinkter Oddi, jag älskar det namnet, som sitter ju någonstans i gallvägarna. Ja, jag är gynekolog, inte kirurg. Men även om det är en kirurgisk specialitet, det är ju många som inte vet det, att vi också skär i människor. Hur som helst, en sfinkterskada, men den sitter då precis i anus, alltså i endetarmen. Och då har man ju oftast spruckit från, som man säger på svenska, Ystad till Haparanda. Från vagina, ner genom mellangården och ner i den här ringmuskeln då. Och då kan den
och
vara
det är grad 3 eller 4, bara för det vi pratat lite om tidigare.
Ja, så grad 3 kan ju vara allt från bara en liten reva i den här yttre ringmuskeln till att hela ringmuskeln är av. Medans en grad 4, då den fortsätter även in i tarmslemhinnan. den skadan är tack och lov väldigt ovanlig, men den ses ju som väldigt allvarlig också.
Men och en grad 3, det som du säger, det kan ju vara allt från en väldigt ytlig svinkterskada när det bara är några trådar, liksom några muskeltrådar som har gått sönder, till att den liksom är mycket mer omfattande skada. Och det är klart att det ger ju stora skillnader i hur långtidsprognosen blir.
Ja, sannolikt.
Vilka riskfaktorer finns det? När händer det här? Alltså även om det är ganska ovanligt, som jag förstått det, så händer det ju. Och vilka är de vanligaste patienterna som det här drabbar?
Ja, tyvärr så är det ju alla vi som någon gång ska föda barn vaginalt för första gången. Det är en av de stora riskfaktorerna. Och så är det ju att bli förlöst med instrument. I Sverige så använder vi nästan uteslutande sugklocka, men internationellt så används fortfarande förlossningstång också, som det finns mycket att säga om. Man har också sett att ett klipp som går alltså rakt ner klockan 6, om man förstår det uttrycket, alltså rakt ner i mellangården, ner mot ringmuskeln. Det har man sett också en stor riskfaktor.
Vad menar man med ett klipp som går rakt ner?
För annars, tänk, alltså som tänk som en klocka, att om vagina är som en klocka, så är klockan 6 rakt ner, pekar rakt ner mot ringmuskeln. Medan om man
Ibland så klipper man ju slidöppningen för att man ska förhindra en stor bristning. Att man gör liksom en kontrollerad bristning. Och då ska man klippa liksom åt sidan och inte bak ner rakt mot ringmuskeln. Och det verkar ju logiskt, tycker man ju.
Men det,
får man någon smärtlindring?
Då ska man få bedövningar innan man får ett sånt. Så säkra klippen är ju åt sidan istället. Alltså åt liksom klockan 4 eller klockan 8.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag förstod klockan här. Ja. Det var klippningen som jag ifrågasatte.
Ja, jo, men det är med sax. Men bedömning först.
Mm. Alltså, det låter så fruktansvärt, måste jag säga. Ja. Okay.
Men med bedövning så känner man ju inte av.
Nej, och det återhämtas bra då, gissar jag. Mm.
Precis, det är en lång diskussion bara om klipp. Jag vet inte om vi ska gå in där redan nu, Helena. Nu får du bestämma.
Vi kan avvakta lite med klippen, för vi kommer faktiskt återkomma till det. För det kan ju också vara eventuellt vara en skyddande faktor för svinkterskada. Men vi ska återkomma till det.
Men bara för att... Okej, då återkommer vi till den. För det jag undrar är så här, när bedömer man då att man behöver börja klippa för att det inte ska ske en svinkterskada? Men då tar vi det lite längre fram i avsnittet helt enkelt.
Okej, så riskfaktorer är att man föder vaginalt för första gången. Sugklocka eller tångförlossning. Nu använder jag inte tång särskilt mycket. Ett klipp som inte ligger riktigt optimalt. Någonting mera, Ida?
Sådana här lite omdiskuterade är väl etnicitet. Man har sett att det finns ökad risk hos vissa etniciteter. Men det är inte riktigt lika klockan som de här verkligen typiska riskfaktorerna är förstföderska och instrumental förlossning. Men så sannolikt så är det också att inte riktigt ha, att den som förlöser inte har koll över mellangården, eller att mellangården inte avlastas.
Man håller sitt perinealgrepp.
Exakt.
Så det har en bevisad vetenskaplig effekt, att man håller emot nedåt.
I mitt tredje arbete i avhandlingen så jämför vi förekomsten av svinkterskada i Sverige, Norge, Österrike och Kanada. Och det intressanta är att Norge, deras motsvarighet till, nu ska vi se, men alltså en statlig instans typ Socialstyrelsen eller motsvarande satte ner foten och sa att vi har alldeles för hög förekomst av svinkterskador i Norge, vi måste försöka börja förhindra det. Och då tog man med hjälp av en finsk forskargrupp fram en handlingsplan för att minska risken för svinkterskador. Och då är det då att man liksom, precis när barnet ska födas fram ut genom vagina, då ska man hålla emot så att inte det sker för snabbt. För det är liksom precis som att man sträcker ut ett gummiband för snabbt, så ökar det risken att det spricker. Medan om man långsamt töjer ut, så verkar det förhindra risken att det spricker. Och att ha liksom en god uppsyn över mellangården och ett bra samarbete med mamman.
Sänkte Norge sina?
De gjorde ju det, och med helt fantastiska siffror. Så till exempel, om man snackar sugklocka då, så vid sugklockeförlossning hos förstföderskor så hade de tidigare ungefär 15% av alla de kvinnorna fick en sfinkterskada. Och det har de fått ner till 5%. Och förekomsten bland de som bara födde vaginalt utan hjälp av instrument, så var det väl ungefär 5%, och det har de halverat till dryga 2, knappt 2,5 med det här programmet.
Okej, okay, men...
Då kan man säga att Sverige, vi är fortfarande kvar på deras gamla siffror. Så vid sugklockeförlossningar har vi ungefär 12, alltså nationellt 12% förekomst av sfinkterskada. Och vid en vanlig vaginal en 4-5% risk för sfinkterskada.
Vilka förebyggande åtgärder finns för en sfinkterskada?
Du menar för att den inte ska uppkomma?
Ja, förutom då det här greppet som vi pratade om precis nu här, att man liksom håller emot.
Ja, för det Norge införde var ju liksom ett paket, så att vi vet egentligen inte riktigt exakt vad det är. Men i det här paketet så för långsamt framfödande, jag tror också de flesta använder såna här varma kompresser så att man ska få liksom värme mot mellangården, och som då teoretiskt ska öka genomblödningen. Och teoretiskt igen då öka cirkulationen. Och de förordar också sådana här klipp som vi pratade om på indikation. Och det är ju lite luddigt. Men man ser att förekomsten av klipp har ju ökat ändå under den här perioden också. Och som sagt, att kvinnan blir förlöst i en ställning där man har bra översikt över mellangården.
Vilken ställning är det?
Ja, det är ju dels liggande på rygg eller på sidan, alltså sånt här huksittande och på pall. Det blir väldigt svårt för den som förlöser och har koll på mellangården då.
Så att man har bra uppsyn, precis.
Ja, nu ute på djupt vatten, men jag skulle tänka mig att knästående är okej så länge som sagt den som förlöser, alltså barnmorskan eller läkaren, kan ha koll på mellangården.
Men en av de absolut viktigaste faktorerna är ju långsamt framfödande, tror man väl. Och det här som man liksom, ja, tror man, det är ju precis. För det här som man ser liksom på filmer, när det är bara så här, alla bara push, push, och partner står och bara push, honey. Alltså nej, det kan man göra ett tag, men när bebisen väl ska ut, då är det bara flåsa, andas, ta det lugnt. Detta är ju självklart givet att barnet mår bra. Men liksom, man ska inte trycka ut barnet som en kanonkula. Liksom. Det har vi ju lärt oss. Det har ju hänt väldigt mycket de senaste, tycker jag, 10 åren. Liksom, på hur vi förlöser, eller liksom, hur vi pratar om själva det här sista utdrivningsskedet. Liksom, när barnet verkligen ska komma ut. Att det ska gå så superlångsamt. Tycker det har hänt väldigt mycket på den fronten.
Enligt min huvudhandledare Maria Gryhagen, som har jobbat sedan 80-talet, hon upplever att det då på 80-talet så var det ju mer, man ska säga, om man ska generalisera, så var det mer så att barnmorskan var verkligen ansvarig för förlossningen, och barnmorskan styrde och ställde och bestämde. Och då, om det är en underrapportering eller en sanning är svårt att säga, men då var förekomsten av sfinkterskada lägre. Men som sagt, vi vet nu inte, att var det för att vi missade en massa, eller var det faktiskt för att man hade bättre koll på förlossningen. Men sen under 90-talet så blev det en svängning, att kvinnan skulle få mer att säga till om, hon skulle få bestämma mer över sin förlossning. Och då började sfinkterskadorna gå upp, men samtidigt så var det också för att de här skadorna fick mycket mer uppmärksamhet då, och vi kanske blev bättre på att hitta dem. Och sen då tidigt 2000-tal så började man ju se att nej, men så här kan vi inte ha det. Nu börjar det bli alldeles för vanligt med sfinkterskador. Uppåt 7-8% i Sverige nationellt hos förstföderskor. Och då har man liksom försökt jobba fram en strategi för att minska dem. Som sagt, Norge har varit väldigt framgångsrikt.
Och den strategin, pratar du någonting om det i din avhandling, eller vad kommer du fram till i din avhandling som vi kan använda oss av i praktiken?
I avhandlingen så tittar vi i första arbetet på hur liksom sugklockans inverkan på framtida bäckenbottenbesvär. Och då ser vi att så länge det inte uppstår en sfinkterskada så ser vi faktiskt ingen skillnad på förekomsten i bäckenbottenbesvär. Alltså då har vi framförallt tittat på urininkontinens, avföringsinkontinens och framfall. Vi ser ingen skillnad så länge det inte har förekommit en sfinkterskada. Men vid sfinkterskador, som då alltså är mycket vanligare vid sugklocka, då har man en ökad risk för avföringsinkontinens i framtiden. Och i första arbetet så tittar vi på barn som har fött bara ett barn. No more, no less. Ett barn för ungefär 20 år sedan. Och då var det väl ungefär någonstans runt 28% som läckte avföring någon gång efter en sfinkterskada.
Men alltså en gång räknas man fortfarande in där då?
Hur menar du då?
Alltså, nej men så här, vid någon gång säger det så här, räcker det, alltså, om en kvinna har haft liksom avföringsinkontinens vid ett tillfälle, är hon då liksom en pinne i statistiken eller ska det ske under upprepade...
Frågan är ställd som så, läcker du avföring? Och sen så kan man svara ja eller nej, aldrig. Ja, mindre än en gång per månad. Ja, en gång i månaden. Men mindre än en gång i veckan och så vidare. Ja.
Okej. Okay.
Ja. Medan då i mitt andra arbete så tittar vi på kvinnor som har fött två barn. Och då tittar vi inte generellt, då tittar vi inte på sugklockor utan mer generellt. Om man har fött två barn och aldrig fått en sfinkterskada. Fått en sfinkterskada eller sfinkterskada vid båda förlossningarna. Och då ser vi bland dem utan sfinkterskada så är det ändå omkring 12% som någon gång läcker avföring. Och då har det, kan man tänka sig att det har andra förklaringar. Kanske att man har någon diarrésjukdom eller liknande. Men har man då fått, som sagt, då kan man säga att baseline är 12%. Men har man fått en sfinkterskada så var det 24% som någon gång läckte avföring. Och efter två sfinkterskador är det 36% som någon gång läcker.
Mm. Vad gör man åt en sfinkterskada? Jag antar att man opererar direkt.
Precis.
Och då syr man igen den här sfinkterskadan, den här rupturen eller rupturen
så
kanske heter.
Så hela själva sfinkterkomplexet består av den yttre ringmuskeln som verkligen är som ett gummiband. Och det är den som du styr själv som Helena förklarade där i början. Och sen den inre som är lite tunnare men längre och som man inte styr själv, inte viljemässigt, utan den styr kroppen. Mm. Och det är den som, när du börjar känna dig nödig, det är den som är ansvarig för det.
Mm.
Men så man försöker helt enkelt adaptera kanterna på den delen av sfinktern som är sönder. Och det är lite olikt. Som sagt, det här området behöver beforskas bättre, men det finns inte så mycket studier på antibiotikaanvändning, men någon enstaka har visat att det minskar risken för att såret sen går upp eller att att såret går upp minskar risken för att man får infektion.
Man ger antibiotika i samband med att man syr den och inte inte en långtidskur eller nej.
Nej, precis. Och helst är det väl sagt 2 timmar innan, men det är också som sagt, det är dåligt beforskat. Om man väl har upptäckt sfinkterskadan efter förlossningen, vilket jag hoppas att vi är ganska bra på nu. Det gjordes dock studier i början på 2000-talet som visade, det var en engelsk studie som visade att engelska barnmorskor missade kanske uppemot 87% av sfinkterskadorna och underläkare missade också en stor del, kanske 25% någonting. Men det har ju pågått stora utbildningsinsatser de senaste 10 åren, så det får vi verkligen hoppas att det är. Hur som helst.
Men som en del av den här behandlingen då, bara för att ha det klart för sig, då opererar man direkt. Finns det någon...
Alltså, i alla fall inom 8 timmar. Ibland, det finns inte heller jättebra studier på detta, men vi anar att det inte är helt fel att vänta några timmar så att det hinner svullna av.
Mm.
Om man har sett, många nyförlösta kvinnor kan vara ganska svullna i underlivet och så. Och ibland kan det vara faktiskt så svårt att se exakt hur anatomin ligger. Så det är, ibland är det inte helt fel att avvakta några timmar. Men
och
så
när
man
tittar
ju bredspektrum
på...
antibiotika för att motverka att det blir infektion.
Ja, och när man tittar på det här, då tittar man med ögonen då? Eller tittar man med något ultraljud? Eller hur går det till när man upptäcker det här?
Ja, framförallt så tittar vi ju med ögonen. Men det är också jätteviktigt att man faktiskt, den som undersöker, för in ett finger i ändtarmen. Och liksom lyfter upp mot mellangården. För då får vi en bättre översyn på på hur mycket av mellangården som är skadad och man kan känna in i ändtarmen om det finns någon skada. Men du har rätt i att det har förekommit mycket forskning på, och forskningsmässigt används ultraljud mycket. Men det är väl lite oklart om det är moget att användas brett, för att det krävs ganska lång utbildning för att bli riktigt bra på ultraljudsundersökning. Utan så, för tillfället så är det framförallt den kliniska undersökningen.
Mm. Och sen så då opereras man om det upptäcks, och sen får man någon, går man hos någon fysioterapeut eller någonting, eller hur liksom, eller är det bara en operation egentligen?
Jag kan inte exakt svara på hur de nationella riktlinjerna är, men jag skulle tro att de allra flesta får träffa en fysioterapeut. Man ska försöka att låta bli att bli förstoppad liksom, för att inte fresta på suturerna. Så då får man läkemedel som ska göra avföringen mjuk. Man får instruktioner av en sjukgymnast och träning med en sjukgymnast och uppföljning, så att man ser att kvinnan återfår funktionen bra. Och man har också sett i flera korttidsstudier att de allra flesta kvinnor är ju faktiskt bra igen och återfår sin kontinens inom ett år eller tidigare. Utan det nya är det som vi presenterar, vilket är nytt, är då 20-års uppföljningen. Så det verkar som att man tappar funktion igen då omkring 20 år senare. Och det är lite häftigt, det är lite så världsunika studier, om man får säga så, eftersom vi i de nordiska länderna har väldigt fina register. Så vi har helt enkelt tittat på de i registren som hade en diagnostiserad skada för 20 år sedan. Men vi har skickat ut enkäter då till flera olika kvinnor då som har fött två barn. Och så kan man sen följa registren tillbaka och se vilka av dem som hade sfinkterskador och vilka som inte hade det. Och så har de fått svara då på en enkät 20 år senare om vilka bäckenbottenbesvär de har.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Men du, vad tänker du när du liksom läser resultaten ifrån dina studier?
Ja, alltså vi blev nog ändå ganska förvånade att det verkar, det är ju en sån exakt, det är verkligen en kumulativ ökning för varje svinkelskada som vi nog blev lite förvånade över. Och också när jag satt i skolbänken på läkarprogrammet 2013 så minns jag så väl att man sa att ja, efter en svinkelskada så vill man inte föda vaginalt igen så tvingar vi ju ingen. Men sannolikt så sker den största skadan vid första skadan. Och att få en upprepad skada kanske inte bidrar så mycket. Och det är ganska häftigt att sen 10 år senare kunna säga att jo, det gör den visst. och jag tänker framförallt att det är väldigt viktigt för kvinnorna att veta det när man funderar över ett andra barn. Och också veta det, för i min andra studie så undersöker vi också upprepande frekvensen och då ser vi att det är ungefär 10% som får en upprepad svinkelskada efter man har haft det första gången. Om man inte haft svinkelskada vid första förlossning så har man jättelåg risk nästa gång.
Men du kan inte du upprepa igen, om man har haft en svinkelskada och 20 år senare, hur många hade besvär 20 år senare om man haft en svinkelskada?
24% läcker någon gång avföring. Och efter 2 svinkelskador så är det 36%. Och då var vi, som vi inte tittade på i den här i sugklockartikeln, men som vi tittade på i fjärde artikeln var hur man påverkas. För det är ju en sak också. Besvärad man är. Och då kunde man se, av bland de som inte fått någon svinkelskada så var det ungefär 3% som hade besvärande avföringsläckage. Men det ökade till nästan 10% efter en svinkelskada och 17% efter 2 svinkelskador.
Kan man göra någonting då? Alltså, kan man opererar man en kvinna som har fått problem av en gammal svinkelskada till exempel?
Man kan göra det och det har väl gjorts ganska mycket och man ser att första månaderna så blir man bättre, men ofta så återkommer besvären tyvärr efter några år. Men har man den här typen av besvär så ska man ju alltid söka hjälp. För det finns ju andra saker än operation att göra. Till exempel, det värsta verkar ju vara att ha lös avföring. För en skadad svinkel, det verkar ha svårt att hålla emot det. Men och se till att man har en hyfsat fast avföring. Och som sagt, ändå alltid bli dömd av en kolorektalkirurg. Och se om de tycker att det finns något att operera. Eller. Och som sagt, man bör också få träffa en. De kallas nu för uroterapeut, men de ska väl kallas istället typ gastrouroterapeut eller något i den stilen. Som kan ge en hjälp med att bara hantera sina besvär i vardagen. Har man stora besvär i läckage så kan man ju få som liksom anala tamponger som håller emot. Det finns ju lite sådana tips och tricks.
Mm.
Så man ska absolut inte sitta hemma och lida, utan sök hjälp. För det finns saker att göra. Ja.
Mm. Mm. Ja, absolut. Alla måste få en bedömning som har besvär. Men du, tycker du att det är rimligt att vi fortfarande förlöser kvinnor med sugklocka efter att du har gjort den här studien och tittat på de här resultaten?
Ja, precis. Det är en rolig fråga. Jag vet inte ens om jag har fått den frågan innan, för att inom förlossningsvården så är det så själv, den har en så självklar plats. Men jag kan tycka att så länge vi verkligen jobbar med att förhindra dem så att vi kan komma ner till Norges nivåer. Men det är ju det att, som sagt, information till kvinnor. Jag tror att kvinnor är väldigt beslutskompetenta själv. Och också, för att vi lägger ju också sugklockan vid speciella situationer, och det är liksom när det anses vara det säkraste sättet att få ut barnet, liksom, vad ska man säga, nerifrån via vagina och inte via kejsarsnitt, och då står huvudet så pass långt ner i kanalen att även ett kejsarsnitt kan ju vara ganska farligt och riskfyllt. Men vi menar ju att kvinnor som vi är ganska provocerande för vissa annan förlossningspersonal, att kvinnor kanske inte under själva förlossningen, men liksom under graviditeten ändå bör få information om riskerna, och att man ändå ska ha chans att säga nej till sugklockan.
Om det inte är så att det är, alltså ibland är det ju så bråttom att man verkligen, verkligen måste få ut barnet. Ja, och det lämpar sig med en sugklocka.
Ja,
men det tror jag de flesta mammor tycker är ändå en rimlig risk att ta. Om det är de situationerna, de är inte så vanliga.
Nej, precis. De är ju väldigt ovanliga. Och som sagt, ett kejsarsnitt är också en stor bukoperation. Och det går jättebra att få barn det hållet. Men man kan ju kanske inte skaffa så väldigt många barn då. För flera antal kejsarsnitt liksom ökar risken för andra följer. Mm.
Vi har ju fasat ut tång. Alltså tång var ju ett förlossningsinstrument förut. Men jag ska säga, jag har ju jobbat på förlossningen sedan 2009. Mm. Jag tror aldrig att jag i praktiken har sett en tång läggas. Sen tränar vi ju på dockor med jämna mellanrum för att man ska kunna det när det väl behövs. Jag har aldrig sett en tång läggas.
Så det är en tång?
Ja, det är som en liten tång som man plockar ut, till exempel tvilling 2. Om tvilling 1 kommer och tvilling 2 ligger högt upp, man får inte ut den, liksom, så kan man ta tång. Men det är ju ett förlossningsinstrument som ger väldigt stora skador, och det skulle jag vilja påstå är extremt ovanligt på de allra flesta förlossningskliniker i Sverige idag.
Kan vi bara gå tillbaka till, så att det är som man tänker sig ett verktyg tång, och så för man in den då för att plocka bebisen runt huvudet och dra ut den, eller
skänklar som man lägger kring bebisens huvud och helt enkelt drar bebisen ut, medan en sugklocka är mer, alltså ni vet som de har i amerikanska filmer, såna här sugkoppar som man kan liksom rengöra toaletten med. Det är lite liknande, men mycket renare givetvis. Och man sätter den, suger fast den på barnets huvud med vakuum.
Och det gör man när barnets huvud syns och är på väg ut. Så att man sätter inte in den.
Det är jätteviktigt. Bredaste stället på barnets huvud ska ha passerat smalaste stället i mammans bäcken. Och det är vi förlossningspersonal som ska kunna känna oss fram till var huvudet står och hur mammas bäcken är.
Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det här med klipp. Lydia såg ut som att du hade blivit påkörd av någonting hårt när vi pratade om klipp förut. Men klipp är ju någonting. Klipp är alltså, då använder man en sax och sen lägger man lokalbedövning i vävnaden. Mm. Och sen så lägger man ett klipp som är kanske 2 centimeter långt ungefär, eller 1,5 centimeter. Och åt sidan. Och det här är för att liksom öppna upp vävnaden så att man ibland, bara för att man ska kunna få ut bebisen. Och ibland är det ju för att man ser liksom att nu är det så tajt att det här finns en stor risk att det spricker bak mot liksom ändtarmen eller mot ringmuskeln. Och då tycker man att det är bättre att det spricker åt sidan. Så då gör man liksom ett kontrollerat klipp och sen så kan man liksom få ut barnet. Men då har vi de senaste åren inom förlossningsvården, så det har ju pågått en jättestor studie som heter EVA-studien. Där man tittar på att lägga de här klippen och sen förlösa med sugklocka, eller inte lägga klipp och förlösa med sugklocka, och se liksom när får man minst besvär. Och det här ska bli jättespännande, för det här med klipp görs ju lite så här, det görs ju på liksom beprövad erfarenhet och lite känsla, men det är ingen som riktigt vet, liksom, får man mest besvär av ett klipp? Eller hur ofta spricker det om man lägger klipp eller om man inte lägger klipp. Men de här resultaten håller på att analyseras nu och kommer vara klara efter sommaren. Och då kommer vi få svar på liksom, hur, finns det någonting mer vi kan göra för att underlätta och förebygga sfinkterskador i samband med sugklocka? Och det tror jag liksom kommer vara väldigt användbart för oss som jobbar på förlossningen. Att ha liksom någonting så här som vi kan förhålla oss till.
Mm. Alltså sådana här, det heter ju det som görs nu hos er i framförallt Danderyd, kallas ju en randomiserad kontrollerad studie. Och det är det som vi anser har liksom, vad ska man säga, högst evidens inom forskningen. Men det har gjorts ganska mycket olika registerstudier med. Och som registerforskare så brinner jag ju själv för registerstudier. Det finns ju vissa begränsningar med dem. Men i väldigt stora och välgjorda studier så har man ändå sett att man ska, kan minska förekomsten av sfinkterskador med ett par, 3-4% kanske. Genom att lägga klipp vid framförallt sugklocka hos förstföderskor.
Men då ska man ju veta också att klippet inte ger bestående men.
Nej, precis. Det är viktigt att säga dock att anledningen att många, särskilt barnmorskor, är emot dem är ju att de ändå, de upplevs, och det är beforskat, att de upplevs mer smärtsamma kort tid efteråt. Men på lång sikt så har vi hittills inte kunnat se att de ger mer besvär.
Okay.
Så i mitt förlossningsbrev stod det förra gången, om en sugklocka behöver läggas så vill jag ha ett klipp.
Jag fattar. Jag kan ju lägga till att jag är förlöst med sugklocka med mitt andra barn. Och hade haft en jättelång förlossning. Jag minns typ inte den. Men fick inget säger. Klipp.
Nej.
Och det gick bra. Det gick bra, men det är liksom, det här med sugklocka är ju otroligt omdiskuterat och många kvinnor är rädda för den. Och liksom, men jag håller med dig om att på rätt patient och vid rätt läge och att man liksom verkligen värnar och tar det lugnt förutsatt att bebisen mår bra. Liksom att man då kan lägga en kontrollerad sugklocka, men att man, kvinnan ska vara informerad och få, är inte bråttom, tycker jag också att hon ska få vara frågan, liksom, går det... Är det bra, går det bra för dig att vi försöker lägga den här sugklockan?
Att och man absolut inte får lägga den på någon som skriker nej, nej, nej. Det får vi verkligen inte göra.
Nej.
Men lägger man den... det låter lite som på er att man lägger den om det verkligen behövs. Att
precis,
man alltså undviker den.
Och det är viktigt att veta också att det är när man bedömer att det är snabbaste och säkraste sättet att få ut barnet på.
Precis. Och vi lägger ju den aldrig för att vi vill att ska gå fortare, vi behöver förlossningsrummet eller jag skulle behöva gå på paus, kan vi bara få ut den här bebisen liksom, utan sugklocka används i väldigt väldigt liksom specifika situationer. Men går sugklocka användningen ner i Sverige, vet du det, Ida?
Vilken bra fråga. Jag tror snarare kanske att det till och med går upp lite.
Okej. Jag tror att vi på Danderyd har minskat vår användning av det. Utan att veta några siffror, men liksom jag har en uppfattning om det. Men okej, men du vet inga siffror på det i alla fall. Då är det spekulation.
Jag kan dock säga att på tal om det här med sfinkterskador och sugklocka, att vi hade det här finska gänget, ett par som heter Pironen, en läkare och en barnmorska som har åkt runt i Norge och utbildat dem. De var hos oss i Borås också. Innan de var hos oss, nu ska vi se, jag ska hålla tungan rätt emot. Jag tror vi hade någon sån katastrofal siffra som 16% sfinkterskada vid sugklockeförlossning. Men som vi fick ner till kanske omkring 7% med de här handgreppen. Då vet vi ju inte, för att de ändå förordade väldigt starkt i klipp hos förstföderska. Men det är ju svårt att veta när man liksom sätter in ett sånt här... kallas bundle of care, när det är flera olika saker som man lägger till. Är det för att jag helt tidigare så kunde jag låta barnmorskan hålla det här som vi kallar perinealskydd, också i media kallat finska greppet, alltså det här att man försöker trycka barnets huvud uppåt mot mammans mage för att avlasta mellangården. Tidigare så kunde jag be en barnmorska göra det medan jag själv liksom hanterade sugklockan. Men efter deras utbildning så har jag förstått att det är väldigt viktigt att jag som förlöser som också håller skyddet. Är det det eller är det klippen eller är det att man är mer medveten om hur viktigt det är att ta det lugnt?
Ja, Superintressant, Ida. Tusen tack att du har varit med och berättat om det här och vad din forskning har liksom påvisat och tagit siffror liksom på det. Det är svart på vitt.
Mm.
Ja, Lydia, vad känner du?
Alltså när det här avsnittet släpps så kan jag ju ha fått mitt barn. Men just nu har jag ju inte det. Och det känns ju sådär att gå igenom en vaginal förlossning. Så är det ju.
Men som sagt, det tycker jag. Med en van förlösare som är noggrann med att hålla ett mellangårdsskydd.
Mm.
Som sagt, inför min förra förlossning, det var en planerad vaginal förlossning och blev ändå ett akut kejsarsnitt, och då hade jag tagit forskningsledigt ungefär 4 veckor inför förlossningen, och det enda jag satt och läste om var svinkteskador.
Vad sa du, det enda du?
Det enda jag satt och läste om då var ju svinkteskador 4 veckor innan min egen förlossning.
Ja, då var du inte så sugen på
det. Jag har ju fördelar med då åkte jag faktiskt till mitt eget sjukhus just för att jag ville känna personalen och hittade blind på dem.
Ja, tack snälla Ida, jätteviktigt, och tack för att du har gästat oss och berättat om det här.
Tack
så jättemycket.
På kul att vara med. Återseende.
Ja, gärna.
Ja, bra.
Tack,
ha det bra nu. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.